Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay.
Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Renault och Upplands Motor. Ja, jag tycker i alla fall ett riktigt skönt vårtecken, det är när man sätter på sommardäcken på bilen, då känner man så här, ja, nu är det ändå vår. Ja, förutom de säsonger man har satt på däcken alldeles för tidigt, så har det snöat, så känner man så här, nej, nu är det inte vår, jag har satt på dem för tidigt. Men jag tror inte att vi är för tidigt ute nu. Jag har i alla fall bokat en tid hos Upplands Motor för att byta till sommardäck på vår Renault. Och när jag ändå är där så tänkte jag reda ut begreppen lite grann. Vad är egentligen skillnaden på en hybrid och en plug-in hybrid? Och vilken typ av hybrid bör man välja och varför? Det är mina frågor som jag ska ställa. Och planen är även att jag ska provköra en av de här hybridbilarna. För att det är någonting faktiskt som vi har funderat på själva att byta till. Bra för miljön och ja, framtidens bilar kan jag tänka mig. Sen ska jag även kolla om den här nya Renault Arkana kommer till Sverige, för den ser riktigt läcker ut. Du får gå in och googla Renault Arkana. Ja. Ja, vi ses kanske ute hos Upplands Motor då för lite provkörning. Men nu ska jag berätta lite om veckans avsnitt. Det är ju så att ibland så går jag utanför den här röda tråden som jag pratar med en polis eller för detta polis. Och det har vi gjort den här veckan, för då pratar vi nämligen med Malin som har jobbat som åklagare 18 år, och åklagaren är ju oerhört viktig i samarbetet med polisen för att leda saker till åtal och komma upp i domstolen till slut. Och vi ska reda ut begreppen, vem är det som fångar bovarna, det är såklart poliserna, men vad heter det, vilka som anhåller, vilka griper och häktar och sånt där. Så vi reder ut det och sen så lyssnar vi lite med Malin om varför det är intressant att jobba som åklagare. Hoppas vi gillar det här, att jag går lite utanför boxen. Jag tycker själv att det är lite intressant att göra det. Facebook och Instagram, där finns Snutsnack. Vill du stötta podden, bli Patreon. Och det gör du på patreon.com/snutsnack. Kan du ta del av lite bonusmaterial, lite annat inne på Patreon. I övrigt, det är tjatigt med pandemin. Men ta det försiktigt, håll avstånd. Och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning, såklart. Varmt välkommen till Snutsnack, Malin.
Tack så mycket.
Så roligt. Nu är det så här än en gång att jag lämnar liksom min comfort zone lite grann. Jag kommer inte att prata med en polis i det här programmet, utan vi ska prata om åklagarens roll under en brottsutredning. Och Malin, jag vet, du har alltså jobbat som åklagare i 18 år.
Just det, det stämmer. Men inte längre.
Nej, inte längre. Mm. Men 18 år är ändå en ganska lång tid inom åklagarämbetet.
Ja, det får man säga. Men det är faktiskt ganska många som stannar kvar. Liksom all the way också.
Ja, det är så. Mm. Är det så roligt att vara åklagare?
Ja, det är roligt.
Ja. Då ska du få förklara sen i slutet på avsnittet varför det inte är det längre, om det är så roligt. Men intressant. Då tänker jag bara så här, att du har gått och fundera på kanske i, jag vet inte om det är i din ungdom eller någonting, att du vill jobba som jurist. Eller hur gick tankarna att jobba med lag och rätt? Och så där. Hur, vad växte upp då? Vi börjar där. Vad växte upp?
Jag växte upp i Akalla utanför stan. Det var ju riktigt förort liksom redan då. Det är nog lite mer ska man säga, stökigare idag än vad det var då. Mm. Men ändå, det var lite så här orten. Gick i Tensta gymnasium. Gick ekonomisk linje. Tänkte jobba med reklam. Ja, och sen bara, jag tog så här sabbatsår efter gymnasiet, stod och bredde mackor i ett år och tyckte så här, men nu måste jag göra någonting liksom ordentligt, för finns det att välja på? Och då så här, ja men juristlinjen, det är ändå så här, då vet jag vad jag kommer göra i 4,5 år. Så det var mer bara en slump eller vad man ska säga. Så jag sökte in där, började. Tyckte det var ganska trist med juridik. Det är jag verkligen. Men det var mer när vi kom liksom till straffrätten och processrätten, då var det i alla fall så här, ja men det här är ju rätt intressant så.
Okay.
Och så började jag gå lite under tiden på rättegångar. Det var mycket så här stora mål på den tiden. Så jag gick liksom på fritiden och kollade lite på rättegångar och bara, men åklagare, det är nog det minst tråkiga juristjobbet.
Så du kände ändå under utbildningen att åklagarjobbet liksom, det lutade redan då liksom åt det?
Ja, det kom med tiden.
Ja, att det var.
Så jag var nog rätt, när jag liksom slutade juristlinjen, då måste man ju sitta ting för att bli åklagare, som det heter, 2 år. Det är ju lite jobbigt. Och det är inte alls.
Vad innebär det då, sitta ting?
Man är på en domstol, oftast tingsrätt. I 2 års tid så ska man vara typ slav, skriva protokoll och sådana grejer, sitta med på rättegångar. Och det var ju rätt tråkigt faktiskt att göra det, men otroligt lärorikt, för man sitter ju och ser väldigt mycket under de här rättegångarna. Och då blev jag nog liksom bara ännu mer övertygad om att jag ville bli åklagare, för jag tyckte ju de var de coolaste i rättssalen. Så.
Okay.
Och så sökte jag in direkt efter det till åklagarmyndigheten, men då var det anställningsstopp. Så okay. Att då började jag på domarbanan, som det heter. Alltså, det är en lång utbildning för att bli domare. Så jag sökte mig in till Svea hovrätt. Var där ett halvår. Jag brukar säga att det är det absolut värsta jobb jag har haft. Brukar jag jämföra med att jag har jobbat extra med att gå i en sån här galleria med sån här reklamskylt på sig, du vet, på fram- och baksidan, plankstek.
Sandwich man.
Ja, precis. Och det var bättre. Det är ju lite taskigt nu att säga det mot hovrätten. Det är säkert bättre idag, det här var ju länge sedan. Liksom. Så att när de ringde sen från åklagarmyndigheten och frågade om jag fortfarande var intresserad, så var det bara, yes, ta mig härifrån. Och så på den vägen är det.
Jaha, så ganska målinriktat ändå då mot att bli åklagare. Läste du civilrätt då innan straffrätten? Eller när?
Ja, jag tror att man läser det lite både före och efter. Men jag tyckte det var jättetråkigt med så här avtalsrätt och fastighetsrätt och sådana grejer. Det var mer bara liksom beta av.
Det är kul att ändå folk fastnar verkligen för olika saker, även liksom inom juridiken. Att någon bara, åh, fastighetsrätt, gud vad intressant.
Ja, och det behövs ju. Det behövs ju alla typer av jurister. Men det är skönt att man kan liksom nischa sig lite ganska tidigt.
Men sen då, det här anställningsstoppet då, hur länge höll det på då?
Nej, men det var bara ett halvår.
Okay.
Så jag var på hovrätten där ett halvår. Och sen till åklagarmyndigheten då, började där 2000.
Men krävs det ingen ytterligare utbildning då? Ting hade du suttit då. Det är det som är så att säga ytterligare utbildning för att gå mot åklagaryrket.
Och det är inte alla som vet, men när du börjar som åklagare, då börjar du som åklagaraspirant. Och visst, de första veckorna kanske du får liksom gå med och titta på äldre kollegor. Men säg efter så här 6 veckor så bara kastas du in i din första rättegång. Och då har du liksom ingen utbildning hur man håller förhör och sådana saker. Du lämnas ju inte på juristutbildningen.
Just det.
Så det är liksom, man får förbereda sig, skriva upp frågor. Hur snabbt körde du? Tittade du på hastighetsmätaren? Hur mycket hade du druckit? Ja, du vet, så.
Men då finns det olika åklagarkammare och sådär. Får man välja vilka case man vill gå in och jobba med? Eller börjar alla med trafik?
Ja, men det är standard.
Det är
man börjar på en viss åklagarkammare. Det är ju geografiskt uppdelat.
Uh-huh.
Men alla går liksom samma väg. Man börjar med de, vad ska man säga, minst bötesbrott helt enkelt. Mycket trafik. Det var ju en utmaning för mig som inte har körkort.
Ja, just det.
Ja, och och så mycket, ja men så här, snatterier, ringa narkotikabrott, sådana liksom de enklaste.
Men drömmer man om de stora casen då?
Ja, det gör man ju. Det gör man. För samtidigt så är det ju också läskigt första gången du får det där lite större caset. För då är det ju liksom mer på allvar. Det står mer på spel för alla inblandade. Så det är nog bra att ta det liksom lugnt och försiktigt och sakta beta sig uppåt i straffskalan. Så.
Just det. Jag tänkte för våra lyssnare som inte har någon juridisk utbildning eller kanske inte jobbar som polis, bara det här som man ibland, man läser i tidningarna då, polisen har anhållit en person på stan och sådär. Om vi bara reder ut begreppen lite grann då, det är så, poliser griper ju. Poliser anhåller ju aldrig en
de
person.
De arresterar inte. Det är också väldigt vanligt att de arresterar. Men det, och det är ju lite, det heter ju arresten, men polisen griper,
Eller omhändertar i vissa fall då, men vi ser det som ska upp till åklagaren i alla fall, så pratar vi om ett gripande. Och sen är det då, ska man ju då skyndsamt hålla ett förhör med den här personen då, kallas för 24-8 förhör fortfarande antar jag. Och sen ska man ju kontakta åklagaren då.
Ja, direkt. Alltså i princip, egentligen ska du ju anmäla ett gripande direkt till åklagaren som ska beordra 24-8. Och det där är lite, det är lite olika hur det går till. Är det liksom helt uppenbart att någon ska höras och man kan göra det ganska direkt, då brukar ju polisen håller det här 24-8-föret redan på en gång. Så. Och sen, men i alla fall senast då, när man har hållit det förhöret, då ska man ju direkt ringa till den elaka åklagaren.
Ja, är, de alltid, bestämma. Är de alltid elaka?
Nej, absolut inte.
För vad är din uppgift då? Då ringer jag till dig och säger så här, vi har den här personen gripen för misshandel till exempel. Jag redogör då för caset, vad som har hänt och att det kanske finns en annan gärningsman som vi inte hann ikapp eller något sånt där. Det finns ju olika scenarion. Men vad tänker du på? Vilka case var det du jobbade mest med under dina 18 år? Vi kan ta något.
Ja, men den, om man säger de senaste 10 åren som åklagare, då jobbar jag bara med det som man kallar för grova brott. Så mycket grova våldsbrott, grova narkotikabrott och så lite annat sånt specialgrejer. Så mer så här, jag jobbade inte med relation, inte med ungdomar, inte med alltså, polisledda förundersökningar.
Nej. Men okej, jag ringer dig. Jag kan tänka mig att vi ska komma in lite kanske på att de här samtalen kanske är väldigt olika. Men vad är viktigt för dig som åklagare att få då för information från mig då om jag jobbar som polis? Vad är det viktigaste som du vill ha liksom bas?
Ja, den absolut liksom viktigaste frågan och den enda frågan, om man ska koka ner det liksom till en fråga som alltid finns i en åklagarhjärna, så är det ju liksom, vad finns det för bevisning? Och hur ska den värderas? Så absolut, en sånt där samtal, då vill ju en åklagare veta liksom, såklart, vad har hänt? Men också väldigt snabbt kommer man in på, vad finns det för bevisning? Är det bara liksom ord mot ord, så finns det någonting mer? Finns det skador på den här personen? Finns det någon vittnen? Kan det finnas övervakningskamera eller vad det nu kan vara? Så det är ju en sak. Och sen det här med anhållande, det är ju inte att man bara kan anhålla och sen häkta då vem som helst, utan det ska ju finnas sätt av de här skälen för det, häktningsskäl.
Just det.
Som gäller även för anhållande. Så det, och det frågar man ju också om, liksom, vilket av de här är det? Och det enklaste är väl återfall. Liksom, är den här personen dömd tidigare? Så det vill man ju alltid veta. Flyktfara. Och det är ju framförallt om det är en utlänning som är här liksom tillfälligt och kan tänkas sticka. Och den tredje som kanske är väldigt vanlig i alla fall när det gäller lite mer allvarliga brott, det är ju kollisionsfara. Finns det en risk att den här personen på fri fot kan liksom sabba utredningen på något sätt? Genom att prata med vittnen eller gömma undan bevisning som finns liksom på någon annan plats eller så.
Så någon av de här tre kriterierna måste uppfyllas för att du ska kunna fatta beslutet om ett anhållande då?
Om det inte är de allra grövsta brotten, då är det ju vad man kallar för obligatorisk häktning. Det är lite så här slarvigt uttryckt, men då finns det en liksom presumtion för att då ska man häktas oavsett om det finns någon sån här annat häktningsskäl, typ ja, alla de här grova, alltså grovt narkotikabrott sådana, men också typ grovt vapenbrott och vissa andra.
För då ligger ju beslutet på ditt bord här nu. Du ska ju besluta då. Nej, han ska friges. Mm. Vi kan inte hålla honom. Det finns ingen bevisning. Det är för vagt eller så. Mm. De här kriterierna är inte uppfyllda. Då friar du helt enkelt personen då.
Mm. Mm. Precis. Och det beslutet fattar ju, det måste åklagaren fatta liksom där och då. Så att du får det här telefonsamtalet, får en dragning. Den får inte vara jättelång heller, därför att du har ju massa andra, säg på jouren till exempel, då är det ju liksom telefonkö ofta. Så som polis då kanske man har liksom 2 minuter på sig att dra det här caset. Mm. Och mitt tips är ju liksom, säg gärna vad du vill när du ringer.
Så ska jag säga så, hej, jag vill ha en person anhållen.
Ja, absolut. Och det är ju så skönt när man sitter, vi kanske kommer till det, men när man sitter på jouren då och det ringer någon sån här riktigt erfaren från krimjouren, så bara, hej, jag ringer, det är en kille här som du kan släppa ut. Okej, och det är så klart att åklagaren ska liksom göra sin egen prövning, men det är bra att veta liksom, vad är det du vill och argumentera för det också. Så här, ja, men, varför ska den här personen vara kvar då? Vad tycker du? Så det är ju, ja, det är väl ett tips. Men det är den prövningen man gör, anhållen eller inte. Och sen ska man ju ge liksom direktiv. Utredningen måste ju liksom rulla på. För nästa steg sen är ju häktning då.
Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Så hur går en häktning till då? Och varför häktas personen?
Mm, ja, det är samma liksom skäl för att, som krävs för att anhålla någon som har häktat någon. Så att du ska ju ha liksom sannolika skäl minst för, när det gäller bevisningen. Det behöver ju inte vara liksom utom rimligt tvivelstyrkt på det här stadiet. Och något sånt där häktningsskäl. Men du ska ju också ha liksom någon slags plan eller prognos för att du också kan stärka upp bevisläget. Det är ju onödigt att begära någon häktad liksom bara för
om caset är klart typ.
Ja, om caset är klart och du vet att det här är liksom, kommer inte komma så mycket längre. Kan, ibland är det klart redan från början. Men då har ju en åklagare 3 dagar på sig att begära den här personen häktad hos domstolen. För det läser man också ibland att det är åklagaren som häktar folk, men det gör de inte, utan då gör man ju en häktningsframställning till domstolen. Det blir en häktningsförhandling. Och så är det domstolen som bestämmer om den här personen ska vara kvar eller inte då.
Går du då till den här häktningsförhandlingen som åklagare?
Mm. Mm.
Och vad händer vid den här häktningsförhandlingen då? Vilka sitter? Är det hela, bara domaren eller är det liksom...
Ja, en häktningsförhandling, där är det faktiskt bara, men det är en domare. Och så någon sån här protokollförare, slav.
Kanske sitter ting.
Ja. Och så är det ju åklagaren och så såklart den misstänkta med sin försvarare bredvid sig. Man har ju alltid försvarare i sådana här, när det är liksom häktningsfall. Och då gör man ju en ganska snabb liksom redogörelse. Det är en häktningsförhandling är långt ifrån en rättegång, utan åklagaren gör ju sin då dragning, typ på samma sätt som polisen drar för åklagaren. Där man presenterar bara liksom i stora drag, det här är vad som har hänt, det här är den bevisning som finns. Varför man vill att personen ska vara häktad, alltså skälen för det. Och sen då ger en plan för vad som ska hända nu. Alltså hur man planerar att driva utredningen.
Mm.
Och sen så försvararen brukar ha en del synpunkter på det. på de här olika, och så diskuterar man det och så liksom, och sen så fattar domaren beslut.
Vad har försvararen då oftast, jag menar, det är klart att det har varit många olika fall så där, men vad är försvaret? Vill ju givetvis inte att personen ska bli häktad, utan försvaret vill ju såklart att personen ska på fri fot.
Mm.
Men vad kan man hävda där om du till exempel hävdar kollisionsfara och att det är någon annan där ute och så vidare? Vad säger försvaret då?
Mm. Jo, men det finns ju massor med argument mot. Ofta handlar det om bevisning, men också såklart, man kan ju hävda att kollisionsfaran är liksom klar. Den här personen är hörd, vittnen är hörda, den här målsäganden och misstänkt har liksom ingen kontakt. Det finns ingen anledning att tro att det skulle liksom kunna förstöras någonting.
Nej.
Så. Och det får de ju framgång med i många fall också, att domstolen inte tycker att det är kollision.
Är det en besvikelse för en åklagare som går upp till en häktningsförhandling och inte får personen häktad?
Ja, besvikelse. Men alltså, du ska ju inte begära någon häktad om du inte tycker att det finns skäl för det. Sen är det ju inte så här. Alltså med tiden, särskilt med tiden, så som åklagare kan du ju inte bli liksom ledsen varje gång du får liksom en motgång. För det händer ju ganska ofta. Mm. Inte bara vid häktningsförhandling utan kanske snarare i domar där det blir liksom en frikännande dom. Mm. Och man tycker att det här var ju solklart.
Just det.
Så det, man kan liksom aldrig ta det personligt på något sätt.
Men hur är det här mellan försvarare och åklagare? Hur många, jag menar, ni måste ju känna,
många slagsmål har jag varit.
Ja, ni måste ju känna igen varandra, vet jag menar.
Ja, ja.
Och det måste väl vara så när folk möter varandra i tennis att man har några som man gillar att battla med och några som man tycker är lite jobbigare att battla med. Var det så?
Absolut. Absolut. Nu har jag jobbat i Stockholm, mycket så här Stockholms tingsrätt, men den här liksom, världen är ändå ganska liten. Mm. Så när man har jobbat några år så känner man igen de flesta försvararna och de känner igen mig. Och det är såklart att man som åklagare har liksom några favoriter. Och det är inte de som är liksom mesiga utan snarare tvärtom. De som är riktigt, riktigt liksom duktiga och skickliga och så här, bra på att argumentera, det är de som är roligast och möta. Det blir liksom lite så här, det blir som en tennismatch.
Mm.
Men det finns, ja, men på samma sätt som åklagare såklart det är olika, så finns liksom hela skalan av försvarare också.
Jag kan tänka mig det. Jag kan säga att som polis hade man en del favoriter och några som man tyckte lite mindre om också.
Men jag tror så här, första åren som åklagare, då kallade jag ju de försvararna för försvårare. Ja, det är jätteroligt. Men verkligen så här, med tidens gång så har jag fått mer och mer liksom respekt för försvararrollen. De behövs ju verkligen.
Mm.
Och är liksom, jag ser det som att ja, dels liksom i allmänna så här rättssäkerhetstermer, men det är också ett sätt att liksom kvalitetssäkra åklagarens jobb och utredningen.
Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Vi säger nu då att i det här, just i det här fallet så beslutar domaren sist att personen blir häktad.
Mm.
För att det finns skäl och det du presenterar, det verkar stämma. Hur länge kan man sitta häktad då?
Ja, man brukar börja med 2 veckor. Det är standard om det är något lite större. Det kan räcka med 1 vecka också eller ibland liksom några dagar. Säg att det är en stöld liksom, som kanske blir klar jättefort. Men man börjar med 2 veckor. Men är det såna här stora utredningar som mord och liksom lite värre saker, så inte värre än mord, men alltså större utredningar, så då kan du sitta häktad i flera månader. Mm. Då får man begära förlängd åtalstid. Ofta blir det omhäktningsförhandlingar och så får åklagaren liksom gå dit och redogöra för hur långt har man kommit i utredningen, vad har hänt och liksom varför dröjer det så lång tid. Och blir lite utskälld, ofta både av försvarare och domare som undrar varför det liksom inte blir klart.
Ja, jag fattar. Mm. Men det finns ju folk som har suttit häktade väldigt länge i Sverige.
Mm. Mm.
Och egentligen finns det väl ingen yttre gräns?
Nej, det gör inte det. Så alla tvångsmedelsbeslut ska ju vara proportionerliga.
Mm.
Det är ju självklart. Men är det liksom riktigt stora utredningar, många inblandade, gör ju också att det liksom sväller och tar tid. Bevisning som kanske ska hämtas liksom från utlandet också tar tid. Eller sen stora alltså forensiska utredningar som ligger, så kan man ju sitta väldigt länge. Mm. Och det är såklart otroligt. Så det är ju ett misslyckande på ett sätt.
Mm.
Du ska ju inte behöva sitta så länge utan att få din sak prövad.
Ja, liksom. Just det.
Mm.
Vad bra, nu har vi rätt ut det här lite grann faktiskt. Gripen, anhållen, häktad och vi vet det här i stora drag faktiskt hur det går till.
Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men vi ska backa lite grann och för det är ju så, jag tror att det kan vara för många poliser så där lite pirrigt att ringa åklagaren för första gången. Det är ju någon som då är mer bevandrad, vet man ju, i liksom juridikens vingård. Och det här hade jag på polishögskolan och jag försökte liksom förbereda folk på att liksom verkligen vara förberedda när de ringer till åklagaren, precis som du sa, att kanske jag sa aldrig att säga att du vill ha dem anhållen. Men att man ringer och verkligen är, har på fötterna att man vet vad man vill och vad man vill uppnå. Är det så att man tycker att den här personen borde bli anhållen, så ska man redogöra för det ganska tydligt. För jag har ju också varit med många gånger när polisen lägger på telefon, jag är jävla åklagaren! Nej, nu släpper fri fot igen. Så, men hur drog du? Jag drog det så. Ja, men då hade jag också släppt på fri fot.
Ja, nej men absolut. Och där allt det här ställs på sin spets, det är ju liksom på jouren, nattjouren ofta.
För då, om vi bara förtydliga för lyssnarna, då är det så att du är inne på jour och då kan ju du få vilka, oavsett vad du jobbar med som åklagare egentligen på dagtid, så kan du få vilka case som helst. För det är folk som är ute och jobbar som ringer jouråklagaren.
Precis.
Just det.
Och där sitter ju, alltså det sitter ju alltid tre i Stockholm, tre liksom jouråklagare i tjänst på helgerna. I alla fall på vardagarna tror jag fortfarande det bara är två. Och då delar man ju upp liksom Stockholms län mellan sig. Så att man får ju allt som kommer in och alla typer av brott. Mm. Och det är ju till och med ska jag inte säga, men det är ju åklagare också som från EBM till exempel som sitter på nattjouren. Som kanske inte är vana vid att köra nark liksom. Men det som kan vara bra att känna till, för det är inte alla poliser som vet, det är att när åklagaren går på liksom nattjouren, säg fredag, då har man ju först jobbat liksom måndag till fredag, hela fredagen först. Sen går du på klockan 16 på fredag, ett 16 timmars pass på jour till 08.00. Och när du går på så kanske det liksom redan sitter 20 anhållna liksom från som inte har blivit behandlade, häktade eller släppta så. Som du är FU-ledare i. Så det här systemet bygger ju på att det är väldigt liksom effektivt. Att det bara är liksom akuta samtal. Och viktigast av allt från åklagarperspektiv. Att man får sova liksom några minuter under de där 16 timmarna. Så det är väl det. Liksom. De här samtalen, det har ju såklart skurit sig några gånger för mig också. Men det, är liksom, det ringer så här 03:30 och så är det någon som inte har en aning om varför de ringer och inte kan dra ärendet eller liksom man får dra ut så här, men vad vill du att jag ska göra med det här? Jag vet inte, det var SP som sa att jag skulle ringa.
Stationsbefälet.
Ja. Och då, det är då man får möta den där åklagaren som är på film, den här liksom sura bitchen som bara, men vad håller du på med? Ja, men det är ju liksom från min erfarenhet så är det liksom undantagsfall. Men det är såklart att det är jättebra att vara liksom förberedd och ha läst på innan man ringer.
Jag kommer ihåg ett roligt samtal. Jag ringde till jouråklagaren mitt i natten någon gång, kanske var så 03:30. Vi hade gripit en kille som hade ganska mycket, tror jag i alla fall 40-50 ecstasy, tror jag. Och vi hade också tyckt att det styrkte någon form av överlåtelse. Han hade små såna frimärkspåsar och så vidare och så vidare. Och det började med att ringa och det var väl någon nyvaken åklagare där. Och så sa hej, jag menar Hasse Brontén och bla bla bla. Och så har vi då alltså, vi har 47 ecstasy-beslag. Och då säger en åklagare, ja just det, ecstasy, det är sån där alkoläsk va? Så det kanske var en åklagare från EBM, vad vet jag. Men då får man ju också ha lite överseende med att man kanske, precis som du nämner, inte jobbar med de här ärenden. Så förklarar att nej, det är inte alkoläsk utan det är någonting annat.
Ja, men precis. Ja, men då, det kan vara bra då att vara tydlig. Sen tror jag nu att de flesta åklagare vet
det, tror
vad ecstasy är. Men det är säkert undantag. Men det kan ju gälla andra saker som är liksom helt nytt.
Absolut, absolut. Verkligen alltså. Men vad spännande. Jag brukar ju alltid fråga poliserna som är med i ett avsnitt att berätta om ett case som sitter kvar i huvudet liksom, och sådär som vad var en eller annan. Hur är det för en åklagare? Har du något spännande ärende som du kan berätta för mig och lyssnarna?
Alltså jag har ju så otroligt många spännande ärenden har jag faktiskt varit med om.
Ja,
det är ju fortfarande att det liksom poppar upp ibland så här, och just det där, och det var kul.
När
så
poppar upp då? När du går förbi en plats? Eller?
Ja, det kan det vara. Absolut. Ja, så ja, men om jag tar ett då. Förut bodde jag på Söder. Ett tag bodde jag på Söder. Och varje gång jag gick förbi Ringvägen och restaurang Cocodrillo så bara, just det. För det var faktiskt ett så annorlunda och lite så här, jag ska inte säga spännande, men som jag alltid kommer ihåg. Och det var liksom en lång utredning, men det började på den här restaurang Cocodrillo med att det var många HA-anhängare, alltså Hells Angels-anhängare, som bara tog sig in på den här restaurangen, attackerade med massa olika typer av vapen, ett rivaliserande MC-gäng. Slutade med att tre personer i alla fall blev liksom ordentligt skadade i det här andra gänget. Och sen så stack alla därifrån från platsen. Så det var en lång utredning att liksom få tag i de här HA-personerna. Det fanns en övervakningsfilm från den här kameran som var av liksom inte världens bästa kvalitet. Och så var det ju, får man ju liksom lägga det här pusslet. Det är ju väldigt kul. Det gör man ju liksom tillsammans, utredare och åklagare. Hur ska vi liksom komma vidare?
Hur ofta är poliserna upp hos dig då liksom och sådär? Och Malin, kan vi komma upp och surra? Hur mycket kontakt har du med utredarna?
Ja, men då har man jättemycket kontakt. Mm. Och det är faktiskt så att åklagarna går till poliserna. I alla fall om det är liksom, man har 10 utredare som jobbar med ett case och så har man, nu var det jag och en kollega som hade det här, det var kul, det är ju väldigt ovanligt annars, alltså ofta är man ju själv som åklagare, men det var jag och en kollega, så då gick vi till polisen. Och liksom börjar man en sån utredning, då har man ju jättemycket kontakt, alltså dagligen, och går igenom liksom var vi står. Och är det så många inblandade som 12 stycken, då får man ju verkligen liksom. Så åklagarens roll är ju att styra upp det här. Liksom. Vart ska vi? Hur långt har vi kommit? Vad behövs för bevisning på liksom varje sån här person för att kunna styrka brott?
Hur hittade ni de här olika personerna då? Du sa att det fanns någon form av övervakningskamera.
Det var massor. Det var allt från liksom telefontrafik till. Jag kommer inte ihåg exakt liksom hur man fick varje person.
Nej.
Men det var liksom, först var det en och sen var det två och sen så gav det sig husrannsakningar hemma hos de här olika misstänkta som liksom styrkte upp det här. Så det slutade med i alla fall att vi åtalade, jag och min kollega då, 12 stycken av de här. Det hade varit fler inne på restaurangen, men vi tyckte att vi kunde identifiera 12. Och det var ju en speciell situation eller när jag tänker tillbaka på det caset, då tänker jag liksom när jag sitter där i säkerhetssalen på Bergsgatan, du har de här 12 HA-personerna framför dig med deras 12 försvarare, alla manliga såklart, och sen var liksom hela läktaren, åhörarläktaren var fylld med så här folk i skinnvästar med rödvita emblem
Och så var det tjejen som bredde mackor i A-kallan.
Ja, men precis. Ja, men precis. Och så jag och min kvinnliga kollega liksom sitter där. Och då är det skönt att ha det där skinnet på näsan från A-kalla och liksom andas. Men det var kul.
Är du nervös då?
Ja, jag är jättenervös liksom precis innan när man ska in i rättssalen. Och det var ju, alltså, det har ju varit massor med gånger. Jag tror att det nästan är...
Det är som innan ett stort gig liksom.
Ja, men det, ja men faktiskt.
Men sen när du väl kommer igång så.
Ja, precis. Ja, okay. Ja, men det, jag tror att det, nu har jag aldrig liksom sysslat med showbiz så, men jag kan tänka mig att det är så här rampfeber. Man är skitnervös och nästan mår så här illa och sen går man på och så bara, så fort du börjar så är du det borta. Då är du liksom bara, du är så fokuserad på vad du gör.
Då är du inne i jobbet.
Mm, går man in i jobbet.
Hur började rättegången? Hur flöt det på mot de här H-killarna?
Jo, men det började med att ingen av målsägandena kom ju dit. Mm. De brukar ju inte vara så intresserade av att liksom, bidra till rättsväsendet. Så det var ju liksom utmaning nummer ett. Okej, då kör vi det här utan målsägande. Sen har du också, när du håller på med det man kallar för liksom organiserat kriminella, som det här var då, så de brukar inte vara så pigga på att prata med åklagare eller poliser. Så ingen av de här ville ju säga någonting. Jag tror vi fick, det var två som överhuvudtaget liksom gav någon slags historia. Så. Två av de här 12. De andra var bara så här, du vet, drog bort micken.
Stenhårda.
Ja, och då får man ju försöka liksom ställa lite frågor. Så här, men jag påstår ju att det här är din telefon. Har du ingen kommentar till det? Så bara helt tyst. Och så får man fortsätta så, tills det blir liksom pinsamt. Nej, men det gick bra. Det var 11 av de här 12 som dömdes till ganska långa straff.
Mm. Hur känns det då? Nu, det är klart att tingsrättsdom kan ju överklagas då såklart, men hur känns det ändå så här? Ja, men nu är det i alla fall it's a wrap här. Hur är den känslan då?
Jo, men det är såklart att det känns väldigt bra när man har jobbat med något länge. Det här var ju flera månaders utredning och så får man liksom ett kvitto så från domstolen. Och sen så i och för sig, man ropar ju liksom inte hej då i tingsrätten, för ett sånt där mål vet man att det överklagas. Men det stod sig ju i hovrätten också. Så det var ju skönt. Men det är såklart man blir liksom, jag ska inte säga glad, men det ska ju kännas rätt. Man ska ju känna sig liksom helt övertygad om att de här är ju skyldiga också. Och den här sista personen då som gick loss, det är såklart att både jag och jag tror alla poliser som hade jobbat med det här, vi var ju helt övertygade om att han hade varit där. Men nu så här i efterhand så var det nog rätt att frikänna honom, för bevisningen var inte lika stark när det gäller honom.
Så. Är det först med några års liksom luft emellan som du kunde reflektera så? Eller
nej, men det
förstod
såklart...
du det redan då eller kändes det rätt redan då? Eller?
Jo, men jag förstod det redan då. Så vi överklagade ju inte när det honom till hovrätten. Så, vad jag minns. Nej, men det är ju, alltså, det är, jag tror ju på systemet och det är ju rätt. Så är det rimligt tvivel, då ska du inte dömas. Så, och det är tillbaka till det här med åklagarens jobb, att hela tiden tänka liksom, vad finns det för bevisning? Och räcker det? Och där är det räcker med den där liksom lilla smulan som är rimligt tvivel. Och det är ju försvararnas uppgift att liksom...
Så det fröt.
Och lyckas de med det, då är det ju liksom case closed. Då ska man ju fria. Så det tänket har man ju hela tiden som åklagare. Och ibland så kan jag önska att det var fler poliser som hade liksom samma. Ibland brukar jag säga det så här, men låtsas vara liksom, nu är du försvarsadvokat. Sätt dig i den stolen liksom.
För att polisen ska ju vara helt objektiv, alltså både fria och fälla. Och jag var på en utbildning hos LAPD en gång i tiden och de skrev liksom i sin rapport som polisman så här: as a police officer, blah, 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 I think that the suspect is guilty. Liksom. Vem fan bryr sig? I Sverige ingen som bryr sig om vad polismannen tycker. Utan man ska bara kliva fram, presentera det som talar för och det som talar emot. Ge det till åklagaren och så samma där får man bearbeta den här. Men det måste ju finnas case då. Du sa att ni var den här personen som inte bedömde att ni kanske till en början var ganska säkra på att han också var där. Men det måste ju finnas case som du har haft där du liksom mer eller mindre är bombsäker på att en person har begått det här brottet som du då är satt att åtala personen för. Måste gå dem fria.
Mm. Ja, det har hänt massor med gånger.
Ja.
Alltså massor med gånger. Och det är ju någonting som man får lära sig att leva med. För det är liksom systemet.
Mm.
Då är du tillbaka till de där rimliga tvivlen. Eller det fanns inte liksom, någonting ifrågasätts av försvaret. Eller ibland av domstolen. Eller ofta av domstolen själv. Och så bara, nej men det räckte inte.
Mm.
Och man lär sig ju liksom mer och mer med för varje utredning man har. Hur man ska liksom täppa till alla de här luckorna.
Mm.
Och det är det jag tycker är så viktigt att när det gäller liksom samarbetet polis och åklagare. Det finns ju hur många duktiga utredare som helst som har det här liksom lite det här åklagartänket.
Mm.
Så vad finns det för bevisning? Och nöjer sig inte förrän det är så här, ja men nu är det vattentätt case.
Mm.
Så. Och det... Det som där det blir liksom kan bli fel ibland, det är väl snarare där det har begåtts misstag liksom från början. Mycket så första liksom vid gripandet eller husrannsakan där det inte är liksom säkrat eller man har inte dokumenterat hur det såg ut eller vad det nu kan vara.
Just det.
Så att det är väl
som att förstahandsåtgärderna är väldigt
ja,
viktiga.
Ja, ja, ja men det skulle jag säga. Det är där det liksom ibland har blivit fel.
Mm.
Och det går ju ibland så går ju det liksom att rätta till. Men jag tänker särskilt på, jag hade ett mord på Plattan, alltså Sergels torg. Ja, knivmord, killen, eller den misstänkte då. eller så här, det var mord med en kniv, det var allt man visste, det går ut ett signalement. Och så typ bara några minuter efteråt så stoppas en man som stämmer in på det här signalementet. Känd av polisen sedan tidigare. Och så frågar polisen så här, har du något på dig? Ja, jag har den här kniven, säger han. Och tar upp en kniv. Typ blodet droppar. Nej, det gjorde det inte. Men, och liksom bara, men okej. Och då, det man gör då, man tar den där kniven i beslag. Det var jättebra, för det var mordvapnet.
Mm.
Men man låter honom gå. Och sen var han borta liksom ett halvår. Och det är ju sån här grej, och det är ju svårt, och det är lätt att vara efterklok såklart. Mm, men klart, ibland så bara så här, men har liksom hela bilden. Vi letar efter en man som ser ut så här, som har mördat någon med kniv. Kan det kanske vara...
läge att gripa.
Ja, men i alla fall liksom, ja, göra någonting. Hämta till förhör eller...
Ja, jag förstår.
Mm.
Ja, intressant. Du var ju 18...
Men han dömde sen, ska jag säga. Vi fick tag på honom sex månader senare.
Ja. Mm. Jo, du var ju 18 år som åklagare. Om det kanske är någon juridikstuderande som lyssnar här. Vad var det roligaste med att vara åklagare? Varför var det roligt att stanna i 18 år, nästan 20 år?
Mm.
Vad var det som fick dig att stanna och fortsätta med åklagaryrket? Vad är det roligaste?
Ja, men det är ju väldigt spännande. Nu åklagarjobbet, du sitter ju ofta liksom vid skrivbordet. Så det är ju inte lika liksom, actionfyllt som att vara polis kanske. Där du får vara ute liksom, och göra de här coola grejerna så. Men det är rätt spännande ändå när du sitter och har så här telefonavlyssning och så ringer polisen och bara nu har det här kommit fram liksom. Och så kör man, eller man gör ett tillslag och då, även om du sitter där liksom vid skrivbordet så är det väldigt kul, eller kul men spännande så när det sånt händer. Och även liksom utredningen, man bygger upp metodiskt liksom den här pusslet som jag brukar försöka förklara det med. Och sen är det ju, jag tyckte det var jättekul att gå i rätten. Det är väl min lilla så här, apropå det du håller på med nu, det är min lilla sån här, jag vet inte.
Jag är helt arbetslös just nu, så det, pandemi.
Ja. Nej men det är kul, för det är liksom lite som ett skådespel, även om det är väldigt, väldigt allvarligt såklart och så mycket på spel, så är det ändå ett, liksom, jag gillar det här skådespelet som ändå är styrs ju av väldigt mycket ramar och regler och så. Men det är, trots att det gör det så kan allting hända liksom under en rättegång.
Och det är också det som sägs under rättegången som man dömer på så att säga. Det är också, jag menar, även vad jag än har sagt i förhör så kan jag ändra det.
Mm, ja, mer eller alltså, mindre i alla fall.
Ja, exakt.
Det smäller inte lika högt längre vad du säger under ett polisförhör som det kanske gjorde för 10 år sedan eller 20 år sedan.
Mm.
Så nej, men det stämmer. Så att absolut, vill du backa från uppgifter som du har lämnat som misstänkt så brukar det liksom stå sig.
Mm.
Mm.
Spännande. Men nu är det så att nu jobbar du inte som åklagare längre. Så det var ju någonting som fick dig att byta. Var det bara att få testa dina vingar någon annanstans? Eller?
Nej, men det var... Så, som jag sa, det är jättespännande ofta det här åklagarjobbet. Men till slut, när du har gjort allting liksom 100 gånger, så var det nog det. Så jag fick ingen puls längre, som man brukar säga. Nej. Så, och också faktiskt lite så här, började bli lite, vad ska man säga, otålig eller vad ska man säga, nästan irriterad på alla de här gångerna som du faktiskt försöker gå upp med mål som blir liksom ogillade eller det håller liksom inte. Du får lägga ner väldigt många utredningar som du liksom inte kommer vidare med. Och då finns en risk att man blir lite så här cynisk eller bara, nej men nu skiter jag i det här.
Finns ju en sån risk också i polisyrket såklart.
Ja, det tror jag är lite lika faktiskt. När jag pratar med alla poliser som slutar också. Men det var inte bara det, men det var också så här, har man jobbat med något i 18 år eller 20 år i rättsväsendet då, eftersom jag har varit lite gjort grejer innan, och så har man fortfarande 20 år kvar att jobba. Då så här, ska jag göra det här att in i det sista, kommer jag vara liksom en riktigt bra åklagare när jag är 64,5 och sitter där med mitt 700,000 narkotikabrott och äntligen har lärt mig vad ecstasy betyder.
Exakt, viktigt, viktigt.
Ja, då var det så här, nej men nu testar jag någonting nytt. Så nu jobbar jag ju med, jag jobbar fortfarande med brottmål, fast på den privata sidan, på Vinge som är en affärsjuridisk advokatbyrå, och hjälper företag då. Typ anställda som har begått brott, man gör så här internutredningar eller straffrättslig rådgivning, men faktiskt också lite på försvararsidan. Alltså när företagen har gjort fel eller misstänkt.
Så du har bytt sida lite?
Ja, och det gick förvånansvärt enkelt. Så att helt plötsligt växla och liksom gå in i den här försvararrollen.
Det gjorde det, ja. Ja. Men hur blev du emottagen då som för detta åklagare?
Ja, nej, men nu har jag bara varit med på liksom polisförhör och så. Jag har inte varit någon rättegång än. Nej, men inga problem alls.
Dina kollegor, nya kollegor, de retar inte dig för att du har varit åklagare?
Nej, och det är inte så att jag ringer till utredaren och säger, vet du vem jag är? Men ibland, jag tror att de kanske förstår bara på hur man liksom uttrycker sig. Att jag kanske har den bakgrund som jag har.
Ja, förstår. Vad tror du krävs för egenskaper av en person för att bli en duktig åklagare? Vad skulle du vilja sätta för egenskaper om du skulle anställa en person här som ska in i och jobba som åklagare? Vad skulle du vilja sätta för egenskaper på den personen?
Ja, framförallt så tror jag att man måste vara modig. Och med det så menar jag inte vara helt så här, totalt orädd och bara liksom köra på. Men man måste kunna verkligen så här, stå för det man gör. Man gör ju allting själv. Fattar alla beslut själv. Och liksom tar ansvar för det. Liksom under tjänstefel. Så att alla de här anhållningsbesluten och liksom husransakningar och sånt som du kanske fattar ganska ofta på rätt, jag ska inte säga liksom lösa grunder, men på väldigt lite underlag. Du måste liksom lita på dig själv. Så här, ja, men ska jag göra? För man kan ju inte vara rädd som åklagare och liksom välja det osäkra för det säkra, utan du ska ju använda hela den här verktygslådan av tvångsmedel som du har till ditt förfogande. Så då, men lite modig och stå emot alltså, de här försvararna som skäller på dig under rättegången. Så det tror jag är viktigt. Och sen så, man får inte vara för liksom, vad ska man säga? Jag ska inte säga försiktig, men du måste gilla liksom att det går lite snabbt och att det är liksom jobba effektivt kanske snarare än att sitta och så här, grotta ner i varenda detalj. Och det gäller även liksom förundersökningar. Du måste klippa. Du får ju in, det bara rasar ju in liksom misstänkta brott såklart. Men du kan inte utreda allt i minsta liksom ända till och vända på varenda sten. I alla fall inte när det gäller såna här lite sånt som inte är liksom brott mot barn och sånt där. Det är såklart det ska utredas så långt man bara kan. Men annars, att vara liksom bara, nej, det här kommer inte hålla. Så klipper man och så får man gå vidare till nästa.
Just det. Alltså toppen, tiden går fort när det är intressant. Vi har ju fått en liten inblick skulle jag säga i en åklagares arbete. Jätteintressant att få höra det. Jag brukar alltid runda av avsnittet när vi pratar om polisfilm. Mm. Åklagarfilmer?
Ja, det eller finns serier. Inte många. Jag tänker på den här M-åklagare du vet, som, eller, den, eller det du vet. Det kanske inte, det
jag känner igen nej, nu när du säger M-åklagare, men jag kan inte få, det är nog ingenting som jag såg.
Ja, men det finns inte många filmer där liksom åklagaren är hjälte. Men det gör ingenting. Alltså, jag gillar ju polis och alltså, den genren. Mm. Men på senare tid så har jag snöat in på true crime. Jag tycker ju det är mycket mer spännande än liksom fiction. Så om, ja, ett sånt här riktigt tips som jag tycker alla ska se är utredningen som handlar om det här ubåtsfallet när Kim Wall, svenska journalisten... mördades i en ubåt.
Det har jag inte sett.
Nej, men se den. För den beskriver verkligen så här hur den här liksom hur jobbigt det kan vara med en utredning, hur liksom långsamt det kan gå och hur liksom motgångar, men också visar sig att den här metodiken och liksom uthålligheten att det faktiskt kan funka.
Mm.
Så den är lite långsam, men den beskriver liksom polisarbetet på ett jättebra sätt.
Ja, ah, vad intressant. Utredningen. Ligger den på någon sån streamingtjänst?
Ja, jag tror den är på SVT.
Den är på SVT, ja. Mm. Ah. Själv är jag ju mitt uppe i Suits med Harvey Specter.
Det är lite... mer mitt nya.
Jag är lite sen på bollen, men det är så skruvat. Alltså deras juridiska system där verkar ju helt skruvat. Mm. Men det är bra. Jag kan bara så här... Hur kan man skriva så här bra manus? Jag blir... Den tycker jag är riktigt bra. Mm. Men vi ska prata vidare lite i Patreon-avsnittet också. Mm. Där du ska berätta om ett case, ett rån där en drog iväg utomlands.
Mm. Jag försvann i 8 år eller vad det var. 9 år.
Mm. Ja, kul. Men tack så länge för att du var med här, Malin.
Ja, men tack så mycket. Tack.
Tack. Tack, veckan är över. Nej, veckan är kanske inte över, men det här avsnittet är i alla fall över. Bli Patreon, gå gärna in på patreon.com/snutsnack och kika lite där. Annars finns vi på Facebook och Instagram. Och som vanligt så hörs vi givetvis i samband med nästa avsnitt. Ha det fint, hej!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.